med 13 banor och så vidare.
Vi pratade om att det var en societetssport, men det blev ganska snart en för allemanssport redan på 50-60-talet.
Det blev väl egentligen Sven-Erikis Brölen.
Ja, precis.
Det var han som gjorde att det blev en annan sport. Ja. Han var ju outstanding då på 40- och 50- och 60-talet och har 27 livsmedelsmästerskap.
Vi ska tillägga då att han var känd målvakt i Heim.
Ja, målvakt Heim och stod mål i Västgötalaget. Han var mycket, mycket duktig man.
Och Brölen där fick han för han var högljudd och dirigerad.
Ja, han hörde ju dåligt också.
Han har du spelat med honom?
Jag spelade mycket med honom ett tag, ja. Jag började då, och då ville han spela inte mig, för jag hade spelat allsvensk band och hade ju kondition. Ja. De andra pojkarna orkar ju inte, så han orkar ju inte med 20 minuter, utan då orkar jag ju springa lite, för han var väldigt duktig alltså.
Ja.
Så han tampas ju då med Sven Davidsson då på 40- och 50-talet när han var här i Borås.
Det finns ju en bild här när Björn Borg är här och Berglin, då var du med på den bilden.
Ja,
vad var det för sammanhang?
Det var ju... Saab gjorde en film, en PR-film. Och då skulle Stig Blomqvist lära Björn Borg och köra bil. Och sen dagen därpå då skulle Björn Borg lära Stig Blomqvist att spela tennis.
Vad talade vi om för år då?
1980. Det tror jag var.
Och då kom de hit.
Då kom de hit. Det egentligen det var ju...
Vad kom det sig?
Det var Anders Järby som ordnade detta. För han hade hört talas om det här, att det skulle ordnas. Och det skulle vara i närhet av en motorbana då. Va? Och då sa han, vi har ju Kinnekullering. Och så någon som har tennisbana. Och då sa han, vi har ju Lidköpings tennisklubb. Så det var Anders Järby som ordnade detta. Och Björn Borg, han var ju inte på speaking tours med svenska pressen då något år. Och då pratade Kalle Fast med mig om detta, och då, för jag, som jag skrev då i NLT Sporten, att det skulle vara intressant om jag kunde få skriva några intervju med Björn Borg, eftersom ingen i Sverige gjorde det, va. Så då hade vi det som villkor, så vi skojade lite då. Och ja, det sa han ja till Björn Borg, men jag trodde aldrig riktigt på det, utan... Men det blir en stor intervju.
De spelar lite tennis här också. Var du med och spelade mot
Björn? Ja, jag var med också här. Och...
Så du har spelat mot Björn Borg?
Ja, jag har bollat lite med honom.
Du har bollat lite.
Och Marianne var också med då.
Ja, blev det bra intervju?
Det blev... Jag har sett filmen. Det blev riktigt bra. Du har nog fuskat lite med Björn Borg. Han körde väldigt bra bil, alltså. Det var ju inga problem. Men Blomqvist tennisspel var ju inte riktigt, utan det fuskade lite vid filminspelningen där, att det var någon annan ibland som slog bollar tillbaka, va.
Hur gick det att prata med Björn? Han var ju lite sluten.
Ja, vi var ju upp en hel dag från morgon till kväll. Och,
ja.
Och min son var ju tennisspelare också. Då, va? Och det här var hemligt. Så det var bara jag och Kalle Fast och Lars-Erik Hägen som visste om detta.
Aha.
Jag skulle inte ut för pressen, för vi fick ju inte ingen reda på detta. Det var hemligt då. Hägen skötte banorna nämligen, grusbanorna, och de var i ordning.
Det var på grusbanorna, ja, vid tennishallen?
Tennishallen, ja, bara. Också. Så de kom hit en hel karavan med 10 nya Saab-bilar, bara blåst upp där ut. Så
det var en stor händelse.
Det var en stor händelse. Jag vet, Kröllens pappa kom och cyklade förbi där och stannade där, kommer jag ihåg. Då sa han, alltså det är ju Björn Borg som är här, sa han. Jajamensan, sa han. Det kände inte vad det var. Så jag fick en intervju där på NLT, finns där.
Den finns, ja.
En stor... En helsida nämligen, det var intressant. Han var väldigt trevlig, och han och min son då, han hörde ju detta, och det var inte gången han skorkat ifrån skolan nämligen. Utan vi sa att han var sjuk, så han var bollpojk och Björn Borg nämligen. Det var ju en grej, men det är preskriberat.
Det var väl godtagbart skärkancer då?
Så vi har ju en fin bild, en tavla, en färg som han har i Göteborg nu. Där Björn Borg står och håller om honom efter matchen där.
Vi pratar om Anders Järryd. Hur länge var han här innan han försvann och till högre klubbar? Hur länge spelade han i LTK?
Han var 17-18 år, började han och spela med Ullevi.
Jaha.
Han gick i gymnasiet fortfarande när han, så Gunnar Järryd skjutsade honom ett par kvällar i veckan ner till Göteborg. Då satt han i bilen och läste läxor. Det året innan han tog studenten.
Men han slog aldrig igenom när han var kvar i LTK, utan det blev senare.
Det blev senare kan man säga, ja. Han, då, å andra sidan, då satsade jag inte riktigt på honom i Svenska Tennisförbundet. Vi skrev ju brev till förbundet och han var ju bäst i Sverige nästan, men ändå blev jag inte uttagen i landslaget, utan de satte det på Bruna Simonsson och dem, och motiveringen var att de har ju slutat sin skolgång och bara satsat på tennis. Anders Kjerg, han satt ju på skolan liksom, det var, så vi hade väldigt diskussioner med förbundet och detta, och Kalle skrev många brev, och men han blev ju bättre än de andra.
Om du skulle beskriva Anders på den tiden och även sen som person och sånt, det har ju varit många historier om hans temperament och sånt där.
Ja, han var ju utanför banan var ju väldigt snäll och försynt, jättefin kille, men på banan var han ju jävel alltså.
Varför blev han så bra?
Ja, det var ju hans humör. Han ville ju inte förlora alltså. Vi for ju runt i C-laget här då, han var ju inte gammal vet du, och då ville jag ut honom. Och han och Janne Selander var ju bra. De hade inte köpt, utan då var jag med som spelare också. Vi var i Tibor en gång, han fick styrka med som heter Rune Karlsson, en gammal gubbe, sa han. Och han var så här, så han skulle lägga om med tennisen. Ja, han var väl 40-50 år, vet du. Ja,
det var vinnarskalle.
Ja, en gång, vi spelade i majkuppen, han och jag. Det var en handikappskabin då. Och han fick styrka första och höll på att få styrka andra. Så han lämnade bara banan, tog cykel och for iväg. Så jag fick hämta honom, cykla iväg och hämta honom och spela färdig matchen, sa jag. Så jag fick med honom tillbaka och han skärpte och vann matchen. Han vann alltihopa.
Ja. När tennisen utvecklas ju i Lidköping och det är fler och fler börjar spela, var det i samband med att hallen kom till?
Ja,
eller?
Delvis hallen och hallarna. Och så var Björn Borg, femen kan man säga.
Ja.
Det var det som gjorde hela.
För det var ju stora korpserier och allt möjligt,
ja,
på den tiden.
Ja, det blev väldigt intresse. När jag började 1967, då var det 150 medlemmar.
I ett LTK?
I LTK, ja. Och när jag gick in som sekreterare då, 1970, då var vi 230. Men sen gick det upp till 800 medlemmar.
Oj.
Och sen ytterligare var uppe i nästan 1100 ett tag. Men nu har det gått ner igen, så nu ligger det kanske på 500.
För hallen byggdes väl i omgångar, va? Det var först
ja,
fyra banor.
Först var en tensig hall heter det, med en,
ja, just det.
En plasthall med stora bågar. Va? Och sen res vi den och så byggde vi med två banor. Och sen byggde vi bana tre.
Var det bara två banor ifrån början?
Två banor från början inomhus. Och så hade vi plasten ett tag också, samtidigt de tre.
Ja.
Och sen byggde vi ut bana tre. Och sen byggde vi ut, sen 1991, då blir det fullbordat med den här banan.
Så de sex banorna sex, de har funnits sen?
91. Då slutade Kalle Fast och jag i styrelsen.
Ja, du var med i styrelsen i rätt många år också.
Ja, jag var sekreterare i 21 år.
Sen skrev du om tennis bland annat rätt mycket i tidningen.
Ja, sen skrev jag från början på 70-talet i 20 år också i Lidköpingstidningen.
Ja. Det var inte bara tennis, utan du skrev lite annat också.
Jag skrev om började med tennis och sen började med som PR-chef i Villa komma i lag med de här. Så då tyckte jag ändå att på bortamatcherna var jag med som PR-chef. Då kunde jag liknande skriva för NLT. Så jag skrev alla Villas referat i bortamatcher i flera år. Så det var intressant. Och sen när jag slutade som aktiv då 73-74 så inrättade jag en tjänst som PR-chef i Villa. Det fanns ingen sån.
Och den har växt?
Den har ju växt. Och då 1977 grundade jag Villa Iten då, tidningen som finns än idag.
Vi kan återkomma till det lite grann, men om vi skulle avsluta det med tennis, om du ser på läget idag med Lidköpings tennisklubb, hur ser det ut?
Ja, det ser ju bra ut. De har ju A-laget spelar ju i högsta serien, i elitserien.
Har gjort några år, va?
De kom dit 1993.
Och har varit där
sedan dess? Varit där i princip, ja. Och vann SM-guld 2006.
Vilka var i laget då?
Ja, det var ju Anders Järvi med. Sen har jag varit lite värvad killa kan man säga. Det har ju varit ju Robin Söldring jag spelat. Och
Sundermark var från Lidköping.
Sundermark och Häger.
Ja,
och från början och min son Stefan Karlsson.
Ja, just det.
Men sen kom ju väldigt duktiga killar. Johan Brunström som spelade i landslaget. Och Marco Ninemin och värvade en massa spelare då. Va? Och Men nu är den tiden slut med här värvningen, utan nu är det mest...
Men de är kvar i högsta serien nu.
De är kvar i högsta serien, plus att damerna också är med.
Ja, serien. Just det. Det tänkte jag fråga. Damtennisen, de, den de har också utvecklats.
I elitserien. Uh-huh. Och det är 3 år tror jag de har varit där nu. Och det är ju... Tennisgymnasiet har gjort en del att...
Ja, tennisgymnasiet, ja, säger du. Vad, ja, är det?
Det finns 2 tennisgymnasier i Sverige numera. Det är i Båstad och i Lidköping. Det är de enda som finns kvar. Och i Båstad så hjälper Anders Järry till då och tränar en del.
Och då går man i skola plus att man spelar tennis?
Ja,
då.
Man läser och spelar tennis alltså. Ja. Och så får man...
Är det många elever i en sån per år? Eller?
Ja, de är väl cirka 8 stycken och sådär. Så, så av laget idag i Lisien så tror jag hälften går i tennisgymnasiet. Ja.
Hur är medlemstalet för tillfället nu då?
Ja, jag tror det är nere i 500 ungefär. Och sånt där.
Ja, det är ganska bra ändå.
Det är ganska 500-600, men det har varit uppe då 1100 som mest. Men,
många motionärer?
Mycket motionärer.
Veteraner?
Ja, ja, mycket. Ja,
du spelar i?
Ja, jag spelar fortfarande varje måndag. Vi är då 25-tal totalt som spelar på 4 banor då. Ja.
Det är hårda matcher?
Det är mycket hårda matcher. Jag kom just därifrån idag.
Ja.
Så det, jag spöjade Bengt-Olof Wänerstig.
Han var ganska framgångsrik.
Han var livsmedelsmästare 2 gånger och slog ut Brölen.
Jaha.
På 60-talet. Så han var väldigt bra som junior.
Vad tror du om tennisens framtid i Lidköping här?
Ja, jag tror det finns ju... Framtiden är god. Jag tror det kommer öka lite till här nu faktiskt. Jag tror att det går i svackor där, men...
Klubben firar ju 100 år, ja, för några år sedan. Ja. Det kan bli 100 år till.
Det blir nog 100 år till, det blir, ja, säkert.
Finns det några planer för utveckling av hallar och sånt nu? Nej, eller är det bra som det är?
Det är nog bra som det är nu. Så.
Ja. Är det bra kvalitet på
tennisen? Är bra. Elitserien 2 lag här och hallarna är väldigt fina. Det är väldigt fina tennisanläggningar. Vi byggde vi om för några år sedan då. Så vi fick ju nya ekonomilokaler och nya omklädningsrum och allt detta och ett gym. Och, så det är väldigt fint.
Inomhusspelet har tagit över. Utomhusspelet är inte så omfattande längre i tennis.
Nej, det är inte så. Det är mest inomhus. Det är ju alltid lite jobbigt. Man vet inte om det regnar och det blåser. Och...
Annars var det en tjusning att spela ut också.
Ja, det var en sommarkväll med vindstilla. Ja. Det var väldigt fint, men... Jag har inte spelat på många år ute faktiskt.
Vi skulle prata lite grann om Villa till, men är det något vi har glömt i tennisen som du vill lägga till, eller har vi fått med lite grann av historien?
Ja, det är ju Kalle Fast, det är ju den enorm. Jag skrev något i Lidköpingstidningen som jag kanske kan citera här om det finns utrymme för det. Mm. Utan Kalle Fast till synes outtryckliga energi och innovationsrikedom hade tennissporten i Lidköping inte varit vad den är idag. LTKs fina tennisanläggning är i huvudsak Kalles verk. Hans smittande entusiasm kombinerad med enorm envishet och tävlingsinstinkt gjorde att omöjliga projekt plötsligt blev genomförbara. Vi känner stor glädje över att Kalle fick möjlighet att uträtta så mycket till nytta för så många tennisintresserade.
Ja, det stämmer. Det är fina ord, men det stämmer.
Ja, han var ju helt enorm alltså.
Vi kan ju tillägga att utöver det så var Kalle med att starta Lidköpings idrottshistoriska sällskap, jaha, och idrottsmuseet som vi sitter i idag. Så han var ju pionjär även där och pådrivare då för vad det nu blir, 25 år sedan.
Jaha.
Så att han hade många järn i elden.
Han var även med och ihop med Sigge Gustafsson och byggde Lidköpings i stadion.
Ja, han var med mycket.
Han var med där också.
Ja. Ja, vi ska återgå till Villa lite. Det är ganska intressant med din roll som PR-chef där, för man kan väl säga att det var då som man började starta den verkliga marknadsföringen utav klubben och som har växt sen då, eller?
Ja, det kan man väl säga. Det var ju en mindre skala då, men vi började då med sponsorer och sådär.
Det var inte den omsättningen och inte den apparaten som det är idag?
Nej, inte alls alltså.
Nej. Vad var roligast då tyckte du med detta jobbet som PR-chef?
Ja, det tyckte jag. Jag fick ju informera då pressen om vad som hände i klubben.
Ja.
Och sen satt jag på pressläktaren också och var med och satt med journalister. De hade massa frågor och sånt. Började med statistik och sånt på alla spelare och sånt. Det fanns ju ingen sånt förut.
Men du sa journalister. Det var många profiler inom journalistkåren.
Jo, det var ju Det var ju många här. Erbo för GT och William Kristoffersson för Expressen och
Guslén eller vad heter
han? Ja, just det. Och sen fanns det Ingvar Körk var ju här på Göteborgsposten ibland.
Just det.
Så det fanns ju många speciella herrar och TV kom ju också hit en hel dag. Så när Villa spelade då SM-final 75 då ville Bosse Hansson att jag skulle sitta där uppe i kommentatorshytten då och hjälpa honom med lite om information om Villaspelarna.
Aha.
De var inte så kända då. Va? Utan problemet var ju sen i halvlek då skulle vi fika och vi satte det upp och det var en spiraltrappa av järn. Då halkade Bosse Hansson och slog ryggen i. Så han hade son så han sa, nu vet du fan hur det här går. Det kan hända att du får ta över reportaget där i andra halvlek och jag blir helt likblick och direkt sen i tv. Va?
Det kan ha varit en ny karriär.
Jag sa, fan det här går ju inte. Jag fick inte in med någon kaffe eller någon fika där. Jag tänkte bara hur detta skulle bli. Ja men du kan prata om vi vill spela det. Det fyller ut allt upp. Alltså, det fixar vi.
Hur gick det då?
Men så tur var så ordnade han. Så han tog...
Ja det var la synd.
Men sen på kvällen, vi sa att man ska prata, då var vi i bankett på Operakällaren då. Och den banketten, där mamma ju vilda, Loli Sandström sjöng ju alltså när det stod också framme på scenen där. Men han, Bosse Hansson, han satt inte mig då och inga led min fru då på kvällen när vi åt. Och så var det dans. Och han dansade inte på så jag sa, fan dansar du inte, sa du. Och alla var på dansa, även vi hade försökt dem, men vi gjorde ingenting, vi var lika glada. Det ligger inte mycket för mig, så. Men sen kom det fram att han hade ju en annan inriktning när det gäller det där.
Ja, oh, just det.
Så han hade ju, hans sambo hette Lennart Svahn.
Ja, just det. Men han var en profil i sporten.
Ja, han var.
Jag tänkte på Villa där då. Var det din uppgift då att skaffa sponsorer och sånt? Var det lätt eller hur såg man på det från företagarna i Lidköping?
Ja, det var väl... Ja, vi delade upp lite. Jag körde med fram Harry Allén, han var duktig på det. Ja. Så jag hjälpte också till, men han jobbade då på kansliet och hade lite mer tid på dagtid med företagen och sånt.
Ja.
Så det var, men det var ganska bra ändå. Det gick, ja. Det med framgångarna kom och gick upp i Allsvenskan så kom det mer och mer sponsorer. Jag höll på en gång med ATG och försökte få dem på isreklam. Det var ganska långt framkom, men det var lite svårt för man måste garantera att TV skulle sända viss två matcher eller någonting, två eller tre matcher. Det kunde man inte garantera. Det var...
Nej. Ja, det är intressant att höra. Hur ser ditt idrottsliv ut idag? Vi nämnde att du är motionär på tennis. Är det som håller igång?
Jag spelar tennis ett par gånger i veckan och sen spelar jag golf.
Ja.
Ett par, tre, fyra dagar i veckan faktiskt. Ja. Så jag åker lite skidor också. Jag har ju hållit på med åkt 7 Vasalopp. Men jag har slutat med att åka lite till husbehov. När det är snö här så åker jag lite grann.
Nu bor du nära skidterräng också.
Nu bor jag i Lerdala. Jag ser ibland Hellner komma förbi och åka rullskidor här på vägarna. Så.
Hur ser du på sporten allmänt idag? Den ser ju annorlunda ut än när du var aktiv och började. Det har kommit in andra pengar och så vidare. Vad har du för egen uppfattning om dagens sport?
Ja, jag får väl säga att det har kommit in för mycket pengar i sporten. Alltså man ser ju hisknande summor i gärdsgårdsen, i fotboll och allting. Va? Det har väl gått för långt och klubbarna de har ju väldiga problem att gå i konkurs. Och...
Klubbkänslan är...
Ja, det är inte den klubbkänslan då som var förr, utan det är mycket annat som styr. Man ser till och med i Villa här, försökte här. Och, eller bara tal om att något skulle värva eller köpa hit och tre ryska spelare. Vet du? Då, det är inte det vi vill se här som går på band i Lidköping, utan vi vill ju se lite i alla fall.
Teoretiskt skulle det kunna gå att skapa ett allsvenskt bandylag lokalt som ni gjorde på den tiden, idag?
Ja, jag tror inte det. Det är nog svårt alltså. Det är nog svårt.
Vad var det som gjorde att ni lyckas?
Ja, vi var ju inte bäst i stan, utan det var ju både Sjödal och Västerlund var ju bättre än Villa när vi startade. Men jag tror det var sammanhållningen och sen hade vi ju bandybanan där ute på Lockern och den var ju... Där fick vi disponera fritt, vi killar. Vi spelade ju jämnt efter skolan och det.
Sen var det väl extrema talanger många utav dem som åkade slumpa sig att de växte upp och bodde på samma ställe.
Det var väl så.
Ja.
Men sen på 80-talet när bolltiteln då köpte ihop ett lag och blev svenska mästare, det var ju inte skoj för att säga det är inte.
För när man såg Villas J21-lag eller vad de hette nu i år, så var det ju lite nästan som man fick lite vibbar utav den gamla.
Ja, det var lite, ja.
Ja. Åker du på annan idrott och tittar på matcher?
Nej, nu bor jag ju i Leda, så jag har varit lite sämre och sämre här på matcherna senare år.
Men följer du med fotboll och sånt i tv? Och...
Ja, då, det gör jag. Jag hänger med så gott det går.
Ja, det var intressant. Vad har vi glömt något nu, Bruno, som vi borde ta med? Eller har vi fångat det mesta?
Vi har fångat det mesta, tror jag.
Ja, okej. Vi får tacka för ett mycket intressant samtal och vi får önska dig fortsatt hälsa och glädje med sporten och även privat och nya idrottsupplevelser.
Tack
för att du kom.
Ja, tack.